Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Radio Play.
Allihopa, välkommen till Mord mot mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sander.
Jajamän.
Vi är hemma hos dig som vanligt. Vi, Oskar är inte här, så vilket gör att vi har
vårt soffhäng.
Exakt, det vill säga vår poddstudio. Oskar är inte här och umgås i vår poddstudio.
Nej.
Som är ditt vardagsrum.
Exakt.
Så nu är det känns mysigt idag tycker jag.
Väldigt skönt. Jag är så otroligt trött idag. Alltså det var skönt att inte behöva sitta på en stol. Utan att man kan liksom glida ner lite.
Men du hade också typ en sån snurrig... Du har varit runt på 8000 visningar, vi pratade om det sist. Vi kollade på lägenheter. Men det, jag har ju aldrig varit på visning.
Nej.
Och jag tycker det verkar lite läskigt.
Vad är det som du tycker verkar läskigt då?
Men delvis så vet jag inte vad man ska fråga. Så jag har fått en lista av Camilla på saker man ska fråga.
Ja, nu är det bra.
Vad det var? Det var någonting med om det är gas. Vad är det, den här typen av gas eller den här? Typ?
Okay.
Mycket sådana saker. Men jag vet inte, jag tror att mäklare skrämmer mig.
Men för det är ju för att vissa mäklare är ju skitjobbiga.
Ja, men för det är det. Alltså, jag äger inte min lägenhet, men de ringer mig hela tiden och då vill att jag ska... Alltså vi har ju bott andra här och vill ändå att vi ska sälja. Och de skrämmer mig jättemycket.
Ja, jag tänker att du kommer inte tycka det är så farligt när du väl ger dig ut.
Alltså jag och Marcus är ju sådana mesar, så vi kommer ju liksom luras och köpa någon lägenhet som vi absolut inte vill ha bara för att vi inte kan säga nej.
Men då får ni komma till Oscar som kan kolla energideklarationen.
vi var ute i fredags.
Ja, det var en otrolig kväll.
Det fick jag oss i färdestadspresent. Och du fyllde år i somras. Men då bestämde vi att vi skulle ta en runda på Kungsholmen.
Var ju fram tills alltså, 3 timmar innan avfärd helt insatt på att vi skulle äta middag hemma hos er.
Ja.
Vilket var väldigt konstigt. Du skrivit adressen, men jag tänkte att det var er adress hem. Att du bara liksom skrev den för att vara tydlig typ.
Ja, nej. Men jag blev också lite orolig för att jag tänkte typ så här. Du vet när man säger till någon, man bara, vi kom bara dit. Ja. Alltså, då kan man antingen vara en person som så här, men typ tänker, ja men då kommer vi väl äta lite tacos och typ kolla på en film hemma hos dem.
Mm.
Eller?
Det trodde jag inte.
Nej, men eller så tänker jag att man, du vet, blir så här, man bara, gud, det kommer hända något helt sjukt, vi kommer vakna i Polen.
Ja. Det trodde jag inte heller.
Okay. Du hade hoppats på Miami. Men nej, därför blev jag så orolig.
Jag var helt övertygad om att vi skulle äta en så härlig middag hemma hos er.
Så gjorde vi inte det.
Så gjorde vi
inte. Känner
du
dig besviken över
att
vi gjorde
det? Nej, absolut inte.
Det var fick mat.
Jag fick mat. Det var en otrolig kväll, verkligen.
Sen hade vi gjorde det. Vi,
björnskytte.
Vi ägnade oss åt björnskytte.
Det var skitkul.
Alltså, det sjuka var att... Alltså, så här
det var ju fantastiskt att du och Marcus tyckte det var kul också.
I goda vänners lag. Det vill säga inte med hela Marcus familj på mitt på dagen.
Mm.
Utan på kvällen med dig och Marcus och Oscar, och vi var typ lite packade och druckit vin. Så var det askul.
Det var jättekul.
Så att nu känner jag att jag kan öppna upp för det här på livepoddarna.
Så härligt ju. Alltså jag tyckte det var... Jag var ju så här är det ju alltid.
Yeah.
Det, oavsett om det är att jag typ, om jag ska så här springa eller rita... Eller typ sy. Jag vet inte vad det kan handla om.
Jag vet verkligen
inte vart du ska med det här. I mitt huvud så kommer jag vara bra på det.
Ja.
Och sen när jag gör det så bara, Nej, när jag ritar den här hunden så ser det liksom inte ut som en hund, utan det är, alltså förstår jag menar, att det är så här, i mitt huvud så bara, gud, alltså det kommer ju vara en baggis, det här kommer jag ju klara hur lätt som helst. Ja. Och sen så bara, okej, okay, nej,
varför var det svårt?
Det var skitsvårt. Det är ju för att man vinkeln på näsan är ju neråt.
Jag vet, ja, om man vill ju skjuta man den uppåt näsa, här borde man vara bättre. Alltså fast, man fast haft... ju näs, vad heter det, näsgångarna går ju ändå inte uppåt även om man har uppåt näsa.
Men jag tänker om näsgångarna hade, om man hade haft en näsa som slutade ungefär här.
Det vill säga mitt på typ näsan. Ja, rakt fram istället. Men okej, okay, då har vi konstaterat att det är därför det är svårt.
Oscar hade ju en teknik som var...
Oscar var så här, mitt halvvägs igenom, han bara...
Det är för att han har spelat basket. Så är det,
får man hoppa eller? Får man hoppa? Alltså, ja. Alltså, det är det som är grejen som jag tror att jag gör. För att jag gillar att vara bra på saker. Mm. Men om jag inte är bra på saker så är jag väldigt bra på att inte ta det på allvar.
Ja, men exakt. Så gör jag ju också.
Men jag tror att du kanske mer då tänker att du ska vara bra på det. Att jag är redan från början så här, bara, det här är nog inte min forte.
Nej.
Men när man då gör som Oscar och liksom
Går all in
så blir man ju väldigt sårbar.
Men det är det som jag älskar med honom, att han bryr sig inte om det.
Nej, men alltså han är så fan.
Och det är så här, det är så olikt mig och det är så olikt typ hur jag är så här uppväxt, att så här, man är så rädd för att vara töntig så man låter hellre bli och försöka.
Ja.
Och det är fantastiskt att han är så.
Och också vad bra han var på hoppa.
Exakt.
Alltså han hoppade otroligt.
Men för det är också det. Han är ju ganska bra på saker för att han liksom ger sig, han ger allt då. Han är för det här hoppet.
Alltså han är en inspiration för oss alla.
Han ger allt i björnskytte. Så alltså jag är han tycker, ganska bra. Han men var alltså, ju inte bättre än Marcus.
Men Marcus har ju för fan hållit på med den där sjuka leken hela sitt liv.
Han har lite,
han har björnarna i blodet. Men det jag tänker är att vi kan ju då, fan det kanske är det, Oscar ska ju med oss på några stopp på turnén.
Mm.
Man kanske ska, folk kanske ska utmana Oscar i björnskytte.
Verkligen. Kul. Kul.
Han kommer ha pausunderhållning.
När han bara gör olika han kan ha teknikundervisning i pausen.
Tänk när han liksom gör en sån typ rondat, att han gör en flickis och sen skjuter iväg.
Han var ju otroligt bra på att hoppa. Det var
han var så jävla. Han har spelat basket.
Ja.
Det är inte, det var inte helt väntat.
Inte helt väntat, jag håller med. Verkligen.
Var han bra?
Ingen aning. Alltså jag vet inte. Han spelade ju alltså han har inte spelat basket under den tiden.
Han spelade i landslaget.
Alltså, efter att han vann OS i basket så
själv i singelbasket.
I singelbasket. Sen dess har han inte spelat så mycket.
Nej, han kände typ där pikar jag.
Ja. Nej, men jag vet inte. Från det ena till andra. Mm. För jag skrev ju till dig i morse om en TV-serie.
Ja.
Unbelievable på Netflix.
Som jag inte har sett.
Som du inte har sett. Vilket jag var helt säker på att du hade sett.
Nej, jag har inte det. Jag har skrivit ganska mycket om den i vår grupp. Och den verkar ju fruktansvärd.
Alltså, fruktansvärt hemskt. Hemsk. Men den är så sjukt bra.
Vill du ge lite recap?
Alltså, det är liksom samma historia som man förföljer lite parallellt. Och så det är en flicka som... En flicka. Men en ung... Alltså hon är typ 18.
Ja, en ung kvinna.
En ung kvinna. Hon bor på något sånt här liksom gatewayboende eller vad man ska säga. Hon har liksom bott i fosterfamiljer och nu bor hon ensam liksom där hon får lite hjälp och så här. Det hon har liksom inte haft någon jättestabil uppväxt.
Nej.
Hon blir våldtagen i sitt hem mitt i natten. Och det är liksom vidrigt och hon anmäler det. Och så blir hon så ifrågasatt av polisen.
Hon behandlas vidrigt liksom.
Ja, hon behandlas helt sjukt av både vuxna i hennes närhet och vuxna i generellt.
Det är en frustrerande serie.
Så eller? Otroligt frustrerande. Samtidigt får man följa det några år framåt i tiden när det är två poliser som utreder våldtäktsfall. Som det här våldtäkten på den här Marie som hon heter. Den är bara så jävla jävla bra. Alltså den är så fruktansvärd och du vet alltså jag var tvungen, för jag började titta på den när Oscar var i Rom för några helger sedan och då var jag tvungen att stänga av för den var så läskig första avsnittet.
Just, men det har jag också förstått typ att folk har varit nästan lite grann så här bara jag klarar inte av att kolla på det här och typ blir det bättre någon gång och att det blir åtminstone lite mindre frustrerande eller?
Lite. För men det också, är två kvinnliga poliser som är
bra liksom.
Men den här historien om då Marie som är den här första tjejen som man får se som blir våldtagen. Den är bara, man blir alltså galen. Man blir så arg. För alla vuxna är såna jävla idioter.
Kommer du, tror du att jag kommer gråta?
Säkert.
Åh, fy fan.
Ja, men den är otrolig i alla fall. Så tips.
Jag ska kolla på den. Just nu, det enda jag gör just nu är ju, alltså så fort jag typ, jag kollar på Jane the Virgin.
Jag har inte sett det. Jo, jag har sett det lite så här sporadiskt.
Det är ju ganska fånigt, men också väldigt, väldigt vilsamt. Alltså,
för det är typ sånt man vill titta på ibland.
Det är sån eye bleach, alltså det är verkligen brain bleach. Det är
så
verkligen
jävla nice.
Ja, den är fan jävligt mysig. Men sen så lyssnar jag ju, som jag berättat för dig, så otroligt mycket på podden som jag pratade kort om förra veckan, för att jag precis hade upptäckt ändå, typ hunnit börja lyssna, som heter Terrible Thanks for Asking. Och som bara är, men liksom historier om människor berättar om typ perioder i sina liv när det inte varit så jävla lätt. Alltså att terrible thanks for asking är det man svarar istället för att någon är såhär, hur är det med dig? Och man bara, it's fine.
Ja,
så säger man ärlig liksom. Och det är en podd som, det finns kanske typ så 80 avsnitt, och alla jag har lyssnat på har varit liksom olika grader av otroliga.
Mm, det var
lite som den här podden.
Jag har också en podd som jag berättade för dig om.
En ny, har du startat en egen?
Precis, den handlar om Björn Skytte.
Nej, du och Oskar, prata teknik.
Nej, men som jag har lyssnat, det finns två säsonger och jag fick tips från My Favorite Murder. Det är Karens kompis John Ronson som har gjort en podd som heter Last Days of August.
Okay.
Som är två säsonger. Och den första säsongen så granskar han porrindustrin. Eller så att the butterfly effects av att Pornhub startades.
Just det!
Sjukt...
det låter som en otrolig ingång.
Sjukt intressant. Och så kände jag mig så här lite snuskigt typ, när jag satt på planet till Paris och det var så porrljud i bakgrunden. Och jag bara, gud, det är någon som hör att jag lyssnar på porr på planet.
Och det är så freaky att lyssna på porr. Att man inte ens typ
inte
kollar.
Tittar, utan man så här, kan inte vara utan det på en flygresa.
Att man är så porrberoende att man måste bara ha low-key porr i öronen konstant.
Men den var väldigt...
Men bara skådisdelarna av det, att man bara, I'm here to fix your plumbing.
Men den var skitbra. Och andra säsongen handlar om en tjej som arbetar i porrindustrin som heter August som begår självmord. Och så följer man liksom omständigheterna kring det i säsong två.
Är den bra eller?
Alltså jättebra. Och han den är jättebra.
Alltså, den är han bra, han som har den.
Ja, skitbra. Och de två säsongerna är bra på två helt så olika sätt. Eller liksom, de är båda två jättebra, men de är
helt olika.
Alltså, jag gillar den jättemycket.
Man gillar ju verkligen folk som kan gå in och berätta olika typer av historier och båda, alltså allting blir så jävla bra typ.
Exakt.
Wonder har ju också, undrar om jag sa det här sist. Wonder har ju också börjat släppa en podd om Jeffrey Epstein.
Ja, nej, men du har skrivit det i podd eller skrivit i gruppen på Facebook.
Ja, exakt.
Jag har inte lyssnat
där. Jag har bara lyssnat på två avsnitt, sen så hittade jag en Terrible Thanks for Asking och sen har jag bara konsumerat det liksom. Men som är en djupdykning i det fallet, som ju är, alltså det fallet.
Ja, vidrigt.
När han tog sitt liv. Så började jag typ läsa in mig på det, men det är så jävla mycket och så jävla, du vet så här, vad det är att vara en domare i USA. Alltså det är så mycket sådana saker. Och så kommer typ Wondery som gör världens bästa poddar som vanligt och bara förklarar allting typ grundligt och typ hans bakgrund. Jättebra.
Gud vad härligt.
Försöka få
ska
lite
jag lyssna typ på.
Ja, exakt.
Men så det är väl det liksom.
Här i livet.
Jag älskar när folk när folk måste fylla tystnaden och säga så här, det är väl det, och man bara, vad är det?
Alltså min grej är att jag måste fylla tystnaden, att jag bara är så här. Alltså jag fyller aldrig tystnaden på det sättet, men jag har ju däremot, om jag är i ett stelt socialt sammanhang så får jag panik av tystnad. Så då är det kanske mer att jag kommer börja ställa 8000 frågor om någons pisstråkiga jävla jobb.
Men så är jag också.
Att man bara,
jag tänker, ja, det var väl det. Det är mer typ sånt som man säger kanske till en mäklare då.
Ja,
när man det är lite sånt, svårt att avrunda typ.
Det är sånt här jag måste lära mig.
Det var väl det då.
Vet du vad man också gör, att man kanske typ så knackar lite grann i en vägg. Ja, det var väl, du vet, drar i någon liten...
Men man ska känna om det är bärande. Till exempel den här väggen bakom mig, den är bärande.
Men varför behöver man känna det?
Om man vill riva väggen.
Ja, okej. Okay. Man måste, för jag kommer ju räkna med att hitta en lägenhet med bärande väggar.
Precis, eller? Det finns.
Finns det?
Jag måste
inte
ta...
i min prisklass. Det kommer vara tält.
Jag tycker vi ska börja podda. Men innan vi gör det
så
ska jag hämta en Ipren.
Ja,
till min
bra
tand.
Just det, bra. Anna
tandverk.
Stackars
Ida i Emil och Lönneberga.
Du har verkligen, alltså Anna poddar just nu med en sån, ni vet, en sån grej knyten runt huvudet.
Jag är egentligen påssjuka, det är det.
Ja. Det var väl det.
Du som mål mot mål-lyssnare kanske vill vara lite smart när du gör nätshopping. Och säkert. Det kan du vara genom Refunder.
Exakt. Refunder är en tjänst som gör att du får tillbaka pengar när du handlar saker på nätet.
Exakt. Och som mål mot mål-lyssnare, om du går in på refunder.se/mål mot mål och blir medlem där och handlar för 200 kronor inom 2 veckor, så utöver de pengarna du får tillbaka för ditt köp får du också ett helt gratis mobilskal från Ideal of Sweden.
Exakt. Så att gå in där, bli medlem, handla för de pengarna, få pengar tillbaka så att du liksom sparar pengar, gör lite smarta köp och samtidigt så stöttar du oss och så den här podden.
Gör det!
Ja! Häromdagen så var det någon som skrev i vår grupp och var så här, utöver liksom mordfall, vad är ni typ intresserade av för typ av historier?
Mm.
Och en
kidnappningar.
Ja, men typ kidnappningar eller ja, sekter är väldigt många intresserade av. Men det är ett hår på min mick. Då var det ganska många som sa att de var intresserade av stalkers.
Fan, det är läskigt alltså.
Det är så jävla läskigt.
Därför är jag typ inte intresserad, så jag passar på den här historien.
Ja, men om du går ett varv så kan vi, jag och lyssnarna, göra den här grejen.
Shit, det är bara för att jag är rädd.
Ja.
Så nu kommer jag vara rädd.
Ja, och det är ju jätte obehagligt. Och det här är ju också jätte obehagligt. Okay. Men det finns liksom...
Jag förbereder mig.
Bra. Och det finns liksom... Det är mycket spännande också. Så att... Jag har fått info från cracked.com, ett investigation discovery clip som heter The Harvett Williams Story, och från nyhetsartiklar från Michigan University och från Michigan Life.
Mm.
Så 2003 var Harvett Williams 34 år gammal. Var ensamstående mamma till 2 döttrar, en 17-åring och en 6-åring, och arbetade som frisör i Detroit, Michigan. Eller så arbetade hon som mäklare.
Okay.
Det står olika
kombinera
saker. Nämligen.
While you're here looking at this apartment, you want a haircut?
Do you want a haircut while you knock on this wall?
Okay.
Och också att yrka där mamma. Ja, nej, men det var väl det då.
Då var det klippt då.
Ja, det var det då. Då är det lugnt då. Nej, men det är för att det står i jättemånga artiklar att hon var mäklare, men i det här klippet hon berättar själv, som är från Investigation Discovery som jag nämnde, där säger hon att hon är frisör.
Vi får väl lita på henne ändå, eller?
Ja, fast ja, det är jätteoklart. Ja. Skitsamma. Så hon är antingen en eller en andra i alla fall. 27 april 2003 så bestämde hon sig för, eller så, jag vet inte om hon bestämde sig då, men det var i alla fall då hon gick på en nätverksträff arrangerad av NAACP, vilket står för The National Association for the Advancement of Colored People. Och där delar hon liksom ut visitkort för att få fler kunder, antingen då för klippa eller sälja lägenheter till. Det är okay. Så basal grej att inte ha med. Men det står verkligen.
Men ändå, ja.
Också att jag bara, det är lika bra att jag safear upp och har med båda två.
Jag tycker att det skapar
spänning
att vi inte riktigt vet.
Exakt. Det är det som är det mest spännande med det.
Absolut.
Och en av dem hon då ger sitt kort till var 35-åriga Kevin Gary.
Mm-hmm.
Och han var liksom så här, det var inte det att de pratade jättemycket då eller någonting, utan det var bara ytterligare en så kort interaktion som hon hade under den här träffen. Han fick hennes kort, många andra fick hennes kort liksom. Så det var liksom inget mer med det. Så därför blir då Harvett så himla förvånad när han ringer henne redan dagen efter, men inte för att boka en klipptid eller köpa ett hus, utan för att fråga om hon vill äta middag med honom.
Okay.
Och hon var liksom inte alls intresserad av det och typ förvånad, alltså det fanns ingen vibb
överhuvudtaget. Var vi på samma...
Men också kul vad man ofta känner att det är så.
Jag
hade ju en kompis som trodde att han hade vibb med en annan kompis, och jag bara så frågade henne, hon bara, för vem var det nu igen? Alltså, det är inget minne av att de hade pratat.
Usch, det är så jävla sad på något vis.
Jag vet, det är verkligen så. Men det här är ju liksom... inte en helt vanlig person som är så här, ah, okej, jag missförstod eller du vet whatever, utan han tänker liksom inte acceptera när hon är så här, nej, jag är inte intresserad av det tyvärr liksom. Utan han fortsätter då ringa. Alltså han kunde ringa henne liksom 40 gånger om dagen.
Shit.
Det är så jävla många gånger.
Ja,
min mamma ringer 35 och det är många.
Oskar har typ ringt mig 40 gånger sedan vi blev ihop.
Skönt. Jag hatar att prata i telefon. Okej. Så att hon ser honom, ja, men han ringer jättemycket och sen så börjar hon liksom se honom köra förbi hennes jobb.
Mm.
Som då antingen är en
antingen när hon sätter upp den här skylten på gräsmattan eller när hon klipper någons hår.
Alltså plötsligt bara och han, en konstig grej är att han alltid, att han har olika bilar.
Mm-hmm.
Så att det är som att han har jättemånga olika bilar. Så att han kör förbi liksom flera gånger per dag. Han börjar dyka upp utanför hennes hus. Han dyker upp så här utanför hennes barns skolor.
Åh, det är creepy.
Jätteobehagligt. Allt det andra också är creepy, men det där är ju liksom det är verkligen.
Men när man blandar in barnen då börjar det gå över gränsen
alltså. Exakt. Bra, verkligen. Det går inte över gränsen när man ringer 40 timmar om dagen och kör förbi.
Men du förstår vad
jag förstår.
Menar.
Nej, men jag håller helt med. Alltså det blir en ytterligare en invasion of privacy liksom när man drar in barnen också. Han kommer också till hennes kyrka. Det tycker jag också. Man drar inte in Gud i det hela. Men han är liksom överallt hela tiden. Och hon börjar liksom, alltså hon kommer hem och hittar liksom presenter från honom på, som så här är på sin bil. Du vet, blommor här, och grejer. Du kanske verkligen vill ha en stalker. Du vill att Oskar ska vara lite mer.
Ja, lite mer stalker.
Som honom. Mm. Om han bara kunde fokusera mer på dig och mindre på sin björnskytteskarriär så hade det varit väldigt bra. Han liksom håller på. Han ger sig inte, hon säger till honom hela tiden att så här, hon är inte intresserad. Han skiter i det.
Mm.
Perfekt. Och hon blir liksom orolig för sin egen säkerhet, men som du var inne på tidigare så är hon ju nästan liksom mer, eller hon är mer orolig för sina döttrars säkerhet. Så efter 4 månader av det här beteendet, alltså det är också det är så jävla lång tid.
Mm.
Då ser hon till att han får liksom så här kontakt- och besöksförbud typ. Mm. Men det hindrar inte honom från att liksom fortsätta. Så till slut döms han till 17 dagars fängelse för att ha brutit mot det här förbudet. 17 dagar.
Väldigt lite.
Ja, eller jag tänker typ så här, om man då, man kanske tänker att man ska kunna skrämma någon till att sluta göra det.
Mm.
Men det känns som att den här typen av person behöver typ också vård och behöver tid till den vården.
Absolut.
Och det känns inte som att man kommer någonstans med på 17 dagar typ. Det här får ju inte då honom att liksom sluta med det här beteendet, utan så typ så fort han släpps fri så kommer en stor låda hem till henne. Och lådan är då full av presenter. Och delvis är det grejer till henne, alltså du vet så här, typ champagne och typ champagneglas och liksom lite såna grejer. Men i lådan finns också presenter till hennes barn.
Nej.
Alltså det är sånt jävla ja, fan. Du vet att han så här skickar till hennes yngsta dotter som då är typ 6-7 år gammal nu. Så du vet så skickar han med liksom gosedjur med liksom lappar på där det står att det är till henne typ. Alltså det är så jävla obehagligt.
Så creepy.
Harvett får också känslan av att någon har varit i hennes hem.
Mm.
Hon kommer du vet hem och så hittar så garderobstörrar öppna som inte varit öppna tidigare. Lampor som varit släckta är tända, alltså du vet så. Mm. Och i början så är hon så här, men det måste ju vara mina döttrar, även fast de säger liksom att det inte är dem. Och hon känner liksom på sig att så här, det stämmer inte att det är dem. Liksom.
Usch, vad obehaglig känsla.
Ja, jag vet. Nej, alltså just det där, för det är ju också typ det är därför sådana fall som typ Golden State Killer är så jävla läskigt. Just det här att inte hemmet. Vara säker i sitt hem.
Och som den här Unbelievable som vi pratade om.
Just det, ja, exakt.
I ens sovrum.
Nej, det enda platsen på jorden där man ska få känna sig trygg blir liksom, ja, usch, vidrigt. Och just det här att man aldrig får gå in och vila.
Nej.
Alltså du är aldrig trygg för du har inte en plats att vila på. Okej, det blir 2004 och du vet, det blir liksom som en jätteslitsam vardag. Alltså hon lever med det här. Liksom. Hon är livrädd och orolig typ konstant. Hon börjar gå ner jättemycket i vikt. Och till slut så väger hon så här, du vet, typ 50 kilo.
Mm.
Och hon är jätterädd för sina döttrars skull och bestämmer sig för att liksom anställa en livvakt. Alltså det är på den nivån. Mm. Och den livvakten ska framförallt se till att hennes döttrar liksom är säkra och ta sig så här. Att de inte blir approachade av någon på väg till eller från skolan och så. Och som sagt, hon är då ganska säker på att han är inne i hennes lägenhet, men hon vet ju inte hur. Alltså det finns inga, du vet, inga tecken på inbrott. Och jag tänker också att man nog har ganska lätt att liksom börja ifrågasätta sig själv. Mm. Att man bara, nej men nu... Jag hade ju sett, eller du vet liksom, hur skulle han kunna ta sig in här? Mm. Då hade vi vetat det. Typ. Det hon inte vet är att Kevin Gary har alltså mutat vaktmästaren. Eller fastighetsägaren i hennes hus. Vad heter det? Är det vaktmästare som man har igen?
Fastighetsförvaltare. Ja, exakt. Skötare eller någonting. Ja.
Han har gett honom $500 för att få en nyckel till hennes lägenhet. Också.
Idiot.
$500, det är inte så mycket pengar.
Nej.
Man bara, hon hade lika gärna kunnat bli mördad. Mm.
Idiot.
Ah, nej, det är så jävla jävla sjukt. Jag vet inte vad som, om han dömdes till någonting för det. Man kan ju verkligen...
Det måste han ju typ ha gjort.
Alltså, han borde i alla fall inte ha sin sån jättestora nyckelknippa längre.
Nej, verkligen.
Och det gör ju att han kan typ komma och gå precis hur han vill. I hennes lägenhet, i hennes hem. Där hon bor med sina döttrar.
Alltså, det har jag alltid tänkt på när jag själv har varit så här rädd för att någon ska vara i ens lägenhet. Alltså, jag tänker också hur... Tänk den personen, hur orolig den måste vara när den antingen öppnar dörren eller när den är inlägnet, att någon ska komma in.
Just det.
För jag tänker att de oftast inte vill bli påkomna i alla fall.
Men det måste ju också vara en del av grejen.
Av tjusningen.
Liksom. Lyssnade du på det, My Favorite Murder avsnitt? Jag tror att det var Minnesode. Jag vet att vi har lite lyssnare som inte lyssnar på dem. Där det var en kvinna som berättade att det hade varit en person... Alltså, kvinnor i en stad vaknade och hittade liksom som, alltså du vet, så slämmiga märken från sängen till köket.
Nej, det minns inte jag.
Och de bara, vad är det som hände? Alltså du vet typ att det var så snigelspår, fast liksom stora. Och till slut så lyckades man då gripa en man vars liksom grej var att han tog sig in hos kvinnor när de sov, tog av sig kläderna i köket, smörjde in sig med vaselin. Sen ålade in i sovrummet, la sig under sängen och tillfredsställde sig själv.
Fy fan, inte det, vad äckligt!
Det är så jävla äckligt på så många, många
alltså,
olika.
Gud, tänk om man hade kommit på honom. Alltså.
Och så man bara, om du nu har den grejen, hitta någon som tänder på att ha en snigelman liggande under sin säng.
Obehagligt.
Och gå igång på det tillsammans.
Verkligen.
Alltså tänk att du bara vaknar och ser liksom ett slämmigt fucking... Panik.
Och så ligger typ sperma under sängen när man tittar där.
Och vaselin.
Ja, väldigt äckligt.
Åh, vad äckligt. Mm. Okej. En dag i september 2004.
Mm.
Det har alltså gått typ 1,5 år sedan de träffades först. Så står då Harvett inne i sitt badrum när hon får syn på någonting i spegeln. Och hon liksom lutar sig fram och inser så här, det är saliv.
Mm.
För någon har alltså slickat på hennes spegel.
Okay.
Och hon är typ så, hon bara, det är den här jävla snubben som har tagits in i min lägenhet och slickat på min spegel, vilket också är den märkligaste.
Ja, väldigt äckligt.
Jätteobehagligt. Och han erkänner då på telefon att han har varit inne i hennes lägenhet. Och har spelat liksom in de samtalen, om jag förstår det rätt, och hon polisanmäler honom och sen tar hon sin döttrar och bara flyttar därifrån. Men under utredningen så fortsätter liksom de här trakasserierna. Han ringer och ringer och ringer. Han hittar hennes nya bostad. Han fortsätter följa efter henne överallt. Liksom så här. Han ger sig inte. Liksom. Men hon har ju åtminstone bevis för liksom att så här, han har varit inne i hennes lägenhet. Och så där, och att hon spelar in samtal. Vilket ju bara att det är sån extrema mängder samtal från en person man absolut inte vill prata med. Det är ju stalking bara det. Liksom.
Verkligen.
Så i mitten av 2005 inleds rättegången mot Kevin Gary och han erkänner sig då skyldig till misstankarna mot honom och han döms till 5 års fängelse.
Okay.
Samma år så börjar Harvett göra någonting som hon har gjort ända sedan dess. Hon arbetar för stalking-offers rättigheter och för att typ så här, driva på lagförändringar som ska hjälpa dem och liksom sådär. Så i slutet av 2005, vilket också är så himla starkt att göra medan man går igenom sin egen skit. Liksom.
Men det är säkert någon slags hanterings... Alltså, yeah. Det måste ju vara ett sätt att bearbeta
sin
egen...
Ja, jag måste göra någonting. Mm. Ja, nej, men verkligen. Så hon startade organisationen The Michigan Coalition of Anti-Stalking.
Mm.
Och de hjälper bland annat liksom stalking-offer att hitta typ säkra och trygga bostäder. Och hon jobbar tillsammans med en organisation som... som jobbar mot våld i nära relationer. Hon jobbar med något säkerhetsföretag. Alltså de har liksom ett samarbete där. Och hon jobbar också för att man ska bli bättre på att övervaka och kontrollera stalkers rörelser och beteenden efter att de har släppt. Mm-hmm. Alltså typ att man ska införa ett sånt, du vet, så som det finns med folk som är dömda för liksom sexualbrott. Ja. Att det ska finnas liksom en stalking registry typ. Mm. Och också för att gärningsmän ska kunna bli, alltså kunna bli en del av deras sån frigivningsdeal ska vara att de under en period ska behöva bära GPS. Mm-hmm. Eller liksom någon sån sändare liksom, för att man då ska kunna hålla koll på dem så att de inte söker upp sina offer igen liksom. Mm. Och det är nu en möjlighet som domare i Michigan har, både i stalkingfall och i fall som rör våld i nära relationer. Mm-hmm. Utöver att de tydligen hade det tidigare för sexualbrottslingar. Liksom. Okay. Och sedan 2014 så jobbar Harvett mot internetstalking med ytterligare en organisation som har liksom adderat det också. Och hon var då som sagt med i den här dokumentären för Investigation Discovery, men 2009 så är hon också med i ett avsnitt av E-Investigates Stalkers.
Okay.
Så här, du vet, hon jobbar liksom för att sprida det ordet. Hon är grym. Mm. Alltså så här, hon kör på liksom. Men Kevin Gary är, hör och häpna, rakt av helt jävla dum i huvudet. Mm. Han döms sagt då till 5 års fängelse 2005. Men han sitter 4 år och kommer alltså ut då typ 2009 eller början av 2010. Och efter frisläppandet så har, alltså hon vet inte var han är liksom. Nej. Vilket ju är så jävla obehagligt. Mm. Bara det. Hon vet inte om han är kvar i staten eller vad överhuvudtaget. Men han kommer dyka upp igen. För att 2011 får Harvett Williams reda på att hon stämts för förtal av honom.
Fan. Vilket drag.
Nej,
alltså, hur kan man ens med det?
Nej,
alltså, det är ju helt stört. Men det är ju för att han vill komma nära henne då typ.
Alltså, det måste ju vara det. Det måste, men också, jag ska berätta lite mer så kommer du få fatta ännu lite mer om honom liksom. Han menar då att eftersom hon ställer upp på de här dokumentärerna och pratar så öppet om liksom det som har hänt henne för att hjälpa andra offer, så har hon då påverkat hans rykte negativt.
Mm. Okay.
Skadat hans rykte liksom. Han säger också att han aldrig har slickat på hennes spegel. Man bara, han stämmer staden Southfield, polisen i Southfield, jag antar att det är de som liksom jobbar med fallet, countyt Oakland och även då tv-kanalen E! Allt som allt så stämmer Kevin Gary motparterna på 100 miljoner dollar.
Fan vad värt.
Och allt med det här är ju verkligen superrimligt.
Mm,
alltså, vad är det du håller på med?
Sjukt.
Alltså så jävla jävla läskigt. Och som du säger, det är ju ytterligare ett sätt att typ ta kontroll över hennes liv och visa sin makt. Och hon behöver ju typ igen så här, plocka in livvakter. Allt för att hon är liksom, han har ju uppenbarligen tagit kontakt fast på ett annat sätt liksom. Och eftersom han är då den här, det här var det jag menade, så du kommer snart fatta lite mer om vilken typ av person det här är. Han är då förstås sin egen advokat i rättegången. Och han säger,
alltså bara om man är, alltså bara att vara det borde vara underlag för att få vård.
Alltså för, verkligen.
Nej, men på riktigt, bara så här, tror du?
Ja.
Att det här kommer att funka.
Ja, och också, men för det är också den grejen som är så här, du tror att du är smartare och bättre än alla andra. Och jag tänker att det säkert hänger ihop med att han inte typ kunde fatta att hon inte skulle vilja vara med honom.
Nej.
Men jag är ju bäst.
Mm. Helt sjukt.
Så att jag antar att du bara spelar svår. Okej, han säger då i en intervju med tv-kanalen WXYZ, så säger han så här: if you ever watched the movie Roots, R-O-O-T-S, han stavade, by Alex Haley, the same way Kunta Kinte proclaimed his innocence, it's the same way I proclaim my innocence. They forced Kunta Kinte to say Toby. They forced me to say Toby to take a plea. Det jag menar med det här då är att Kunta Kinte är en karaktär i romanen Roots, som sen blev film. Den handlar om en man som föds i Gambia och kidnappas och blir slav i USA. Och där hans liksom, den plantageägaren ger honom namnet Toby och tvingar honom att kalla sig det med våld liksom. Alltså som de gjorde typ, tvingade folk att ge upp sina identiteter totalt. Så att, och om han inte gör, eller du vet, han envisas med att behålla, envisas med, han vill behålla sitt namn och liksom strävar emot för att han vill behålla sin identitet i den här romanen, och då hugger de av hans fot. Så han menar då att, alltså då, vilket då tvingar honom att säga att han heter Toby. Liksom. Så det den här Kevin-personen menar är alltså att han tvingas erkänna, alltså att han har tvingats ta den här plea-dealen och gjort sig då, att han inte ville det egentligen, utan det begicks någon slags våld eller hot om våld mot hans person liksom. Och eftersom han då inte har gjort någonting och har vett att pratat om det här i de här dokumentärerna, så har hon gjort sig skyldig till, alltså det är så jävla sjukt. Och att man bara, absolut, du stalkade en kvinna under flera år, du fortsätter att stalka henne genom rättsprocesser och du jämför dig själv med en man som kidnappades från sitt hem för att bli slav i USA och som fick sin fot avskuren. Alltså du vet, det är liksom så här, självbilden är helt jävla galen. I februari 2013 så kommer domen. Det är en av domarna, för han har hållit på med det här jättelänge. Alltså det liksom pågår från typ 2011 till 2015-2016. Okay. I domen står bland annat så här: there is no defamation. In this case, plaintiff Gary has failed to cite the specific statements made in the broadcast that he alleges are libelous. Vet inte hur man säger. Men alltså att det liksom är så, han har inte sagt vad det är han upprörs över, utan han har bara varit så här. Allt det här liksom. However, presumably they are the mention of his record of stalking Miss Williams. Although plaintiff repeatedly claims his innocence, he was twice convicted of stalking. Alltså de bara så här, han säger, bara för att han säger att han är oskyldig, så han är dömd inte, liksom. Men som sagt, han överklagar och överklagar och överklagar. Till slut så är det liksom uppe i Michigan Supreme Court. Och det är ju bara för att han ska fortsätta ha kontrollen liksom. Det är liksom 10 år efter att han dömdes första gången, 12 år efter att han träffades första gången. Efter det, alltså de har ju bara liksom, domar har ju bara slängt ut de här fallen hela tiden. Bara, vad är det här för jävla skit liksom? Den här ståken stämmer den här personen på 100 miljoner. Alltså du vet, allt är galet. Så att jag tror att hon, att det liksom tog slut där. Det är lite, det är den här typen av fall, du vet, när man gräver i nyhetsartiklar typ. Och så media kanske inte rapporterar hela vägen liksom. Nej. Men jag hoppas att hon slipper honom och hon kör på som fan liksom. Och står liksom upp både för sig själv och för andra stalking-offer. Och i USA utsätts ungefär 1 miljon kvinnor och 370 000 män varje år för stalking.
Shit.
Så att den här organisationen behövs uppenbarligen. Så det där var Harvett Williams historia.
Väldigt sjukt. Min äldsta syrra blev ju typ stalkad när hon var 16-17, när de bodde på Lidingö. Då var det någon som hade lagt en fisk i deras brevlåda och som så här ringde hem. Alltså skitläskigt.
Va? En akvariefisk?
Alltså,
eller en fiskad fisk? Jag vet inte varför jag frågar om det här.
En fisk tror jag. Eller om det till och med var en fisk från typ Ica.
Var det någon alltså, som typ ringde och var så här, fick du min fisk? Alltså,
någon som typ bara ringde och andades när hon var alltså ensam hemma och du vet sånt där.
Jag hade en period när det var någon som ringde mig väldigt ofta och bara spelade upp en låt av den gamla artisten, han är inte så gammal men han känns väldigt inaktuell nu. Den är artisten Lasse Lind. Som var typ så här: du behöver aldrig vara rädd igen, du är aldrig ensam.
Det var ju någon som typ raggade på dig på ett väldigt konstigt sätt.
Jag vet, men de ringde verkligen jättemånga
gånger. Eller det med stalking är väl att man försöker ragga på något konstigt sätt.
Till slut så det slutade med att min kompis Fanny var med när det hände, tog luren, hon är en argsint person hon behöver, och bara skällde ut personen i fråga. Då ringde de henne. Så it worked out great.
Verkligen.
Nej men fy fan. Nej, det är så just det där att någon har varit det. Alltså sådana historier du vet, när folk inser typ att det är folk som har bott i deras hem. Det är det
väldigt läskigt. För det här då så har jag framförallt läst 2 artiklar. En från Vanity Fair och en från True TV. Som jag säger vad de heter sen kanske.
Jag fattar.
Eller
avslöja dem lite.
Den ena kommer jag inte ihåg vad den heter. Men den från Vanity Fair heter The Man in the Latex Suit.
Oh, nej! Det låter läskigt.
Läskigt,
ja. Är det han snigelmannen du ska berätta om nu? Spoilade jag precis hela din historia.
Och den från True TV heter Risk Management. The Murder of XX.
Okej.
Okay. Han heter Edward Stern. Jag kommer berätta det om en sekund. Okej, jag börjar. 1954 föddes en pojke som döptes till Edward Stern. Han tillhörde en av Frankrikes rikaste familjer.
Förlåt, en sak jättesnabbt bara, som jag glömde på bort att jag ville prata om innan. Såg du att han Javier Dupont de Ligonné, först kom nyheten om att han hade gripits. Jag gjorde honom, han kom ihåg, han mördade hela sin familj, försvann. Först kom nyheten att han hade gripits. Alla blev väldigt excited. Sen kom nyheten om att han absolut inte var gripen.
Nej, jag fick något sms från en kompis som frågade om vi hade gjort den. Och jag sa, för hon frågade, trodde att jag hade gjort den. Och det hade jag ju inte. Men Nej. Jag mindes inte. Men ja, jag såg det.
Men det var också alltså, typ att man bara, jag blev så jävla excited. Mm. Jag bara, jag ser verkligen fram emot det här. Jag tänkte bara på det här för att du sa att det var Frankrike.
Yes.
Att jag blev så himla glad för att jag bara, nu jag vill jag verkligen veta vad fan han har haft för sig. Och sen så bara, nej, okej, det fick jag inte. Ja, okej, förlåt.
Okej, var var jag? Edward Stern då tillhörde en av Frankrikes rikaste familjer. Familjen hade då liksom en lång historia inom bankväsendet och de ägde en egen bank och sådär. Och han kom tidigt på att han liksom ville gå i sin pappas fotspår, eller liksom pappa, farfar, farfars far, hur långt bak det nu gick för, ja, i familjebanken då. Och han var duktig med pengar och lyckades vända en ganska utmärglad familjebank till att gå så här superbra. Och 1985 bestämde han sig för att sälja banken för 300 miljoner franc.
Yeah.
Vilket ju är...
Vad fan är det?
Jättemycket pengar. Jag försökte liksom börja räkna, men det var så många siffror.
Och... Ja, det är jobbigt, man måste räkna.
Exakt, ja. Men ett franc var väl typ så här 6 kronor när vi var små.
Och, det, och när var det här?
85.
Ja.
Så det var säkert ännu mer.
Det är skitmycket pengar.
Det var
pengar.
Väldigt mycket pengar.
Yeah.
Och han hade då, den här banken, vet jag inte exakt vad den hette, men han hade i alla fall trademarkat sitt namn. Så att han sålde den här banken men kunde liksom plocka med sig sitt egna namn. Så han startade en ny bank med typ samma namn.
Gud vad man inte fattar den drivkraften riktigt.
Nej, men det var väl för att...
Det kanske var en bra affär bara.
Han sålde i alla fall den här banken han startade efter han sålde sin första bank. Sålde han för 1,7 miljarder franc.
Ja. Du ser så jävla tveksam ut,
men det var bara
till din egen fakta.
Det är så sjukt mycket pengar.
Ja, det är så jävla mycket.
Så han var ju då extremt tät liksom.
Yeah.
Edward gifte sig med en kvinna vid namn Beatrice. Och även hon var så här av fin börd och en bra bakgrund. Och tillsammans fick de 3 barn. Hon var så väldigt omtyckt och älskvärd person. Och Edward beskrevs inte alls på samma sätt. Han var typ,
jag tror att han beskrevs inte alls.
Nej, men han var...
Han var inte god.
Han var inte en bra person. Varken yrkesmässigt eller privat så verkade han vara liksom ett totalt as. Typ.
Helt hänsynslöst. Typ.
Ja. Som man, jag tänker typ att man kanske, många är som är så sjukt pengafokuserade.
Japp, verkligen.
Som jag förstår så bodde Beatrice i New York med deras barn och Edward verkar pendlat, eller typ, jag tror han hade Genève som bas. De gick skilda vägar 1998. Något som typ inte blev så allmänt känt för alla deras vänner, utan de skilde sig men liksom fortsatte väl ändå ha någon slags kontakt med varandra och typ berättade det inte för alla, vilket är väldigt weird.
Oh, det låter inte som en ultimat situation.
Verkligen inte. Den 28 februari 2005 ska Edward ha ett möte med en man från Goldman Sachs på sitt kontor i Genève. Men han är sen. Och när han är sen då så kontaktar man en man som heter Sandy Kaufman som jobbar med honom nära. Den här Sandy har också arbetat med Edmond Safra som är en annan riking som
du har...
jag har gjort här i podden.
Var han som dog i Monaco?
Exakt. Så den här Sandy då är också skillad med pengar. Och han är typ bara så här, okej, det verkar lite konstigt att han inte är där och att han inte hört av sig. För det kanske inte är helt weird att han är sen, men han brukar alltid höra av sig. Edward missar även sitt möte klockan 11. Och liksom alla tycker att det är weird. Men Sandy säger såhär, han är nog hemma i alla fall, för att jag såg hans sproilans nya Bentley på uppfarten vid hans hus. Så att han är säkert hemma. Och de så här, ringer och du vet, försöker få tag i honom. Inga. Men de gör inte det. Så när klockan är 2:30 så bestämmer Sandy och några av Edwards assistenter att gå hem till hans våning i centrala Genève, yeah, för att liksom se vad som fanns händer. Och de är typ så här, ja, men någonting har ju hänt. Kan han ha typ halkat? Kan han ha fått en så här tidig hjärtinfarkt? Kan det ha hänt någonting? Alltså, jag tänker män som är så stressade och jobbar kan ju typ dö, alltså, knall och fall. Alltså, det kan ju alla människor göra, men det känns som att så här,
den typen av pengar är banking, betingande.
Banking-människor.
Verkligen.
Så att de möter upp då med den här personen, någon person som jobbar i det här huset, som Edward äger hela den här byggnaden liksom. Och så går de hem till hans våning och så går de så här igenom och typ ingenting verkar sig. Det de tycker verkar vara lite weird är att hans mobil och typ plånbok ligger på hallbordet. Och så till slut då hittar man, eller till slut, men jag tänker att det är så stor våning. De hittar honom i hans badrum. Som jag tänker är så här jättelyxigt stort i så här Carrara marmor eller du vet, något så supervräkigt. Kanske att han hade Versace-kranar. Jag vet inte. Han hade så mycket pengar.
Se mer hur han hade.
Ja, men jag tänker att det var så här. Han hade säkert sån infin, det är sån där
dusch.
Exakt. Nej, och jag tänkte också säga i bad. Jag tänker att han har så stort bakom. Jag tänker att han har en sån här tapp, du vet, som bara där det liksom blir så vattenfall.
Just det, att det inte liksom kommer ut så, utan det är mer som ett så. Och men han hade ju också en sån.
Han hade en sån dusch där det bara var så en stor platta där det bara kom som en sån regndusch.
Japp, det hade han verkligen. Han hade så många handfat.
Jag tänker att han har två. Men så tänker jag att han har så här mycket så här fluffiga vita handdukar.
Ja. Gud, kul att min bild av rik person är att man har jättemånga handfat.
Men jag vet inte så mycket.
Nej.
De hittade Sandy, som då var med och hittade honom, säger att när de först liksom vid första anblicken säger han att det ser typ ut som ett så här modernt konstverk i badrummet.
Som är så här Jackson Pollock.
Alltså helt, något helt bizarrt liksom. Edward är skjuten till döds. Han har blivit skjuten 4 gånger.
Oj.
Men inte nog då med att han har blivit skjuten 4 gånger. Han är iförd en beige latexdräkt som täcker hela kroppen. Alltså utan hål någonstans för andning eller ögon eller någonting. En hel så här.
Vad i helvete?
Så jävla sjukt. Så att först är de typ bara, är det han? Alltså du vet,
men också hur läskigt.
Så jävla läskigt. Så de bara, ja, men det måste typ vara han. Du vet, när de bara hittar innan polisen kommer. De blir ju helt, alltså helt chockade. Och det ligger också typ så här rep liksom på honom. Alltså typ band.
Ja, så de börjar tänka lite grann there's some kind of sex thing going on. Eller?
Alltså ingen fattar någonting. Och det börjar ju då bli så här teorier om varför han har dödat, såklart. Och vissa tror att det är maffian, eller ryska maffian, baserat på att han har gjort liksom affärer i Ryssland som kanske har varit lite så här,
shady.
Och vissa tror att det är så ett stort franskt bolag som han också haft någon tvist med, att du vet, det kan vara någon som har, I don't know, och att då den här latexdräkten är liksom en luring från maffian då, eller något sånt där.
Yeah.
Medan då andra är såhär, är det en sexakt som bara har spårat ur, eller är det liksom, ja, vad är det för mord? Det har liksom i många år florerat rykten, yeah, om Edwards och hans sexliv. En del menade att han var gay eller bisexuell, att han hade liksom, ja, det finns inget som jag har sett också som tyder på det. Och det betyder ju inte att han liksom skulle.
Men det var typ att folk var så här,
det spekulerades mycket.
Det spekulerades,
han hade också en hel uppsjö av typ älskarinnor. Så det var liksom talk of the town mycket, hans sexliv.
Men för det jag tänker är ju också att så här, om han hade dött av, alltså att han inte haft av typ kvävning, så hade man hade ju känts mer som en sexting än 4 skott.
Ah, ja, liksom. Nej. Det är ju jättekonstigt.
Oh, gud, det här är spännande. Ja.
Och, men det jag menar är bara så här, det spelar ingen roll om han är gay eller inte, men det är många, alltså jag tänker mig som framgångsrik man, så folk will talk. Yep. Alltså du vet så här, att han bodde ensam i Genève, alltså folk börjar spekulera.
Det är också så intressant att folk är typ så här, man bara, om man är homosexuell, bara, Och vi vet ju hur, alltså du vet att det
men
blir nästan
så. Och
liksom.
Jag tänker att, man bara, jag tänker bara att framförallt är... den världen som han rörde sig i.
Konservativ.
Så, exakt.
Men konservativ där folk har skitmycket pengar och håller på med mycket konstiga sexgrejer.
Exakt.
Det vill säga, inte, jag vet inte vad jag gick. Jag gick vilse nu.
I alla fall, han hade uppsjöar av älskarinnor. Och de här älskarinnorna tog han väl hand om och betalade mycket för. Och ofta blev han nog lurad. Typ som när en kvinna som han dejtade, som hade varit för detta Sovjetunionen. Hon hade varit för detta fröken Sovjetunionen.
Ja, fröken, jag bara, var hon hela unionen?
Wow. Vilket jag tycker är så roligt.
Verkligen.
Han dejtade henne och hon sa att han hade fött, att hon hade fött hans barn. Och den här Sandy då, som var liksom, som var, hittade Edward, som också liksom var typ hans vän. Ja. Han hade då föreslagit ett DNA-test, vilket visade då att så här, Edward var såklart inte pappan. Ja. Och en annan av hans älskarinnor typ hittade en liten nettvåning på Manhattan för 5,1 miljoner dollar som hon ville ha. Men när Sandy då var så här, istället för att köpa den till henne, kan inte du köpa den till dig själv så får hon hyra den av dig.
Just det.
Och då drog hon så här. Ja. Så att han har nog blivit utnyttjad både en och två gånger. Ja. Men han verkar typ inte bry sig så mycket för han, nej, är tät liksom.
Ja.
Polisen börjar ju då såklart reda i vad som har hänt ganska liksom omgående. Och det florerar alla de här ryktena, vad som kan ha hänt. Det de konstaterar är att det finns ju bara två sätt att ta sig in i Edwards våning. Om man inte kommer från luften, men det gör man ju inte.
Inte så ofta.
Och det är genom garaget och genom lobbyn. Och som alltid i såna här liksom lyxhus så är de såklart utrustade med övervakningskameror överallt.
Mm.
Så man kan då se personer som har kommit och gått under kvällen som han har blivit mördad. En person känner man igen som är kopplad till Edward. Och det var Edwards älskarinna slash flickvän Cecile.
Okay.
Cecile Brossard. Så vem är då Cecile Brossard? Hon är en fransk kvinna. Och hon växte upp under helt andra förhållanden än Edward. Hon, vilket ju alltså, alla människor gör, tänker jag.
Ja, jag gör.
Men hennes föräldrar skildes igen när hon var ganska liten. Och hon bodde med sin mamma utanför Paris. Och mamman led av en ganska allvarlig depression och sådär.
Oj.
Så hon verkar ha haft lite kämpigt. Och hon började jobba tidigt för att hjälpa till och hemma, eller vet, så här, klara sig själv. Och hon hade många olika jobb. Hon var typ så här butiksbiträde. Hon var servitris. Lite, du vet, så här, olika gigs. När hon var typ 26 år så gifte hon sig med en man som var 56 år. Så 30 år äldre än henne.
Mm.
Som heter Javier. Och han har inga pengar. Så de blir skuldsatta. De bosätter sig i Genève någonstans. Och de är skuldsatta båda två.
I Genève jättedyrt rakt igenom.
Ja, det tänker jag. Hela Schweiz är typ.
Ja, det känns verkligen som det. Rent och dyrt.
Rent och dyrt och skatteparadis.
Just det.
Hon var också typ konstnär. Själv self-proclaimed. Så hon liksom gjorde främst skulpturer. Och så var hon road av inredning. Efter att hon gift sig med Javier så fortsatte hon att ha utomäktenskapliga sexuella relationer med andra män. Något som enligt utsago Javier ska tyckt ha varit okej.
Okay. Ja, de hade lite öppet.
Det ryktas däremot om att de här utomäktenskapliga sexuella relationerna faktiskt var att Cecile var sexarbetare.
Okay.
Hon säger själv att hon aldrig har tagit betalt för att ha samlag med någon. Men ryktena är då att hon hade rika äldre män som liksom
försörjde henne. Typ.
Försörjde henne. Så att hon kanske skulle beskrivas av någon som så här, sällskapsdam.
Ja,
eller
liksom
så.
Mer paid girlfriend än liksom.
Exakt.
Eller kanske inte bara för sex. Helt
enkelt. Nej, precis. Hon
vilket
hade
sig ganska vanligt.
Det jag tänker jag också att det är. Verkligen. Hon hade dyr smak och så här gillade att bli bortskämd. Så att hon typ så här,
ja, vilket är svårt när man är self-proclaimed artist.
Verkligen.
Self-proclaimed skulptör. Känns också som en av de svåraste grejerna.
Så att det är väl kanske det som, ja, precis som kanske mera liksom paid girlfriend. Så. Så det finns ju lite så här olika stories om hur man tror, alltså baserat på de här två olika då, vad hon nu var. Eller liksom,
Jag fattar.
Om hur Edward och Cecile träffades. Hon menar då att de träffades på en restaurang i Paris där Edouard blev liksom fascinerad av henne för att hon typ jobbade med konst och att hon var så inredningsmänniska. Och andra menar då att de träffades när Cécile arbetade som sexarbetare i Genève eller då liksom paid girlfriend, call it whatever.
Sexarbetare kanske.
Yeah. Hon arbetade enligt den här utsagon då under namnet Alice och var så här, då iklädd så här, läder, dominatrix kläder eller vad man nu kallar det. De har i alla fall fattat tycke för varandra oavsett under vilken form de har träffats. Så någon gång runt typ 2001 så inledde de en relation. Och han, Edouard, supportar henne i hennes dröm att bli konstnär och typ så anlitar henne två gånger för att, hon ska inreda någon av hans våningar. Och det, folk visste ju inte om att Edouard hade skilt sig från sin fru, så att folk vet typ inte riktigt om att han har flickvänner heller, så han är väldigt privat med sitt liv, men han är ändå med henne på så här affärsresor ibland som sällskap och så här, hon hänger med lite, så de är...
Men gud, det också känns som att återigen den världen typ att, där, att man bara har med en kvinna som lite sällskap, alltså du vet, det betyder absolut inte att du att du har skilt ifrån din fru. Nej. Eller att du har en relation med henne, eller typ att det är så här, att hon är någon som folk kommer
komma ihåg
eller prata med, utan att hon bara är där för typ så aesthetic purposes.
Ja, men lite så.
En kvinna på armen.
Verkligen den känslan får jag.
Låter underbart.
Och en vän till Edouard har berättat liksom så här, att även om man kanske skulle kunna tro att bara hon är så här, eller att hon mjölkar Edouard på pengar, vilket hon ju gjorde också, men Edouard var liksom också väldigt beroende av henne. Han var väldigt pushig att hon skulle lämna Javier, alltså hennes man, och leva med honom. Något som Cécile verkligen inte ville, för hon var rädd att om hon skulle lämna Javier så skulle Edouard tröttna och dra. Ja. Liksom så här. Så att det som då händer är att han är så här: okej, men om du är rädd att liksom lämna honom och sen att jag ska lämna dig eller tröttna och lämna dig, jag ger dig 1 miljon franc.
Gud. Alltså, allt med det här allt med hela den här världen gör mig typ i det huvudet.
Jag vet, men alltså det är helt sjukt verkligen.
Och så bara så här, om du lämnar din man så får du de här pengarna för att säkra upp om jag typ skulle bli trött på dig.
Exakt, du har så här lite ekonomisk trygghet då, så du får 1 miljon franc av mig.
Får panik.
Det är stört. Så han sätter in 1 miljon franc på ett konto till Cécile. Och när han har gjort det så försvinner hon bara. Hon drar liksom.
Ja.
Hon är inte kvar i Genève och hon svarar inte när Edouard ringer. Så han blir bara så här, okej, okay, what the fuck? Har hon bara tagit mina pengar och dragit? Så han låter sina bankmän frysa det här kontot med hans pengar. Jag antar liksom att det är hans konto som hon har tillgång till. Och så här. Han har i alla fall rätten att låsa hennes pengar. Och han är ju då helt säker på så här, men hon kommer ringa när hon inser liksom att jag låst pengarna. Vilket ju hon också gör. Hon är typ ganska lack och bara så här, varför har du låst mina pengar? Och han bara, men jag vill att du ska komma till Genève så kan vi så reda ut, typ, liksom, jag vill vara med dig, typ, varför drar du med mina pengar? Du vet, bla bla bla. Så, här. Så att de kommer överens om att hon ska komma tillbaka till Genève och diskutera saken med honom. Så hon tar ett flyg från Paris till Genève för att träffa Edouard. Och sen vet man ju då inte exakt vad som har hänt i Edouards våning.
Nej.
För att det var ju bara de två där. Men enligt Cecils försvarsadvokater så ska hon ha kommit dit med inställning om att diskutera de här pengarna och diskutera då ett eventuellt giftermål. För det har ju han varit inne på, att de ska leva ihop liksom.
Okej. Men det vill ju inte hon. Hon Nej. Verkar ju vilja vara med sin man.
Ja, men nu är hon väl då... Hon, har ju...
hon vill också ha pengarna typ.
Ja, det är vad hon säger.
Alla har ju speciella...
Motiv.
För han försöker ju också få henne, alltså betala henne för att lämna sin man.
Alltså verkligen.
Så att, ja.
Men när hon kommer dit då så är Edouard liksom bara inställd på sex.
För jag tänkte på det här med typ den här latexsuten och om han träffade henne när hon typ var alltså dominatrix.
Alltså, de har,
det kan ju verkligen det, alltså så här,
de har sånt sex.
Ja, men fattar.
Liksom, han är intresserad, han är road av sånt.
Av att vara uppgiven och så här, liksom. Ja, men jag fattar.
Och det som har hänt då, det här är väldigt jag läste en grej som jag valde att gå på, för jag tror att det kanske egentligen är den här. Jag ska berätta båda.
Ja.
Enligt Cecil då så har han en hemlig knapp i sitt vardagsrum som han trycker på, och då öppnas två lådor någonstans. Brum, brum, så här.
Okay.
Och i den ena lådan så har han bara jättemycket sexleksaker.
Ja.
För han öppnar den då liksom, så att hon ska typ ta, jag vet inte, en piska och en dildo eller
din vilda sen här lurviga handklovar eller
typ, ja. Jag har ingen aning.
Jag fattar.
Och i den andra lådan ligger fyra pistoler.
Hon tar fel.
Nej. Hon tar då vad det, han liksom, han är så här, han vill sexa till det med Cecil och är så helt fokuserad på det. Han sätter på sig den här latexdräkten, tar fram de här liksom sexleksakerna som de vill använda för den här akten. För saken har så att innanför den här latexdräkten så påträffas också vissa sexleksaker.
Nej. Aj, inte honom.
Förlåt.
Jag förstår. Så de har uppenbarligen påbörjat en sexakt.
De har påbörjat en sexakt.
Ja, jag förstår.
Och någon gång under den här sexakten så säger han, 1 miljon är verkligen för dyrt för en hora. Vilket får Cecil att tappa det helt, såklart. Så hon tar då en pistol från en, antingen det här, går i så här, antingen från den här hemliga lådan som han har öppnat, eller att han har en pistol i nattduksbords. Hon får tag i en pistol hemma och skjuter honom bara rakt av.
Och vad säger hon?
Det här är hennes berättelse.
Det här är hon som säger det här.
Ja. Hon liksom säger att så här, det var absolut inte ett planerat mord. Utan han kallade mig för hora och det liksom exploderade i mitt huvud när han gjorde det. Och då sköt jag honom.
Fyra gånger?
Fyra gånger. Två gånger i huvudet, en gång i brösten, en gång i magen.
Oh,
det som talar för att det inte bara är liksom spur of the moment är de här repen. Att han, liksom folk menar då att han har nog suttit fastbunden när hon har skjutit honom. Men det, jag vet men
det,
inte.
Det, kan ju, det känns som att det är lika när jag bara kan dela en del av sex.
Exakt.
Alltså så. För han är ju...
Han är ju med på sexgrejerna.
Ja, exakt. Och uppenbarligen även... Alltså,
drivande.
Ja, nej men exakt, att det är det han eller de, eller åtminstone han liksom gillar och sådär. Men det är ju också så att han är ju i ändå extremt utsatt, bara i den dräkten, alltså såhär, oavsett om han har typ är fastbunden eller inte, så känns det ju ändå som att det liksom
alltså,
är
det känns att andas i en latex det känns,
men han måste ha en sån liten andningsgrej som går ut, va?
Det känns som att det blir så sjukt fuktigt i den
mäkten. Äckligt, ja.
I alla fall.
Alltså just det, förlåt, just andnings, just fukt i...
Och andedräkt luktar så jävla illa när det är även som fukt. Efter att hon har skjutit honom så åker hon hem till sin lägenhet. Där köper hon en biljett till Sydney av alla ställen.
Okay.
Så sätter hon sig en taxi till flygplatsen i Milano där planen ska gå ifrån. Och sen åker hon hela vägen till Sydney. Det är ändå så här en 18 timmars flight som hon bara tar direkt efter att hon har skjutit honom. Men när hon kommer fram så ringer hon direkt till Edwards bankman och säger, jag undrar vad som har hänt, vi diskuterade, han skulle släppa pengarna, pengarna är fortfarande frysta, bla bla. Ringer till bankmannen och till advokaten och säger så här, kom igen, spida på den här processen nu.
Oj, kul.
Det hon också gör är att hon ringer till Edwards halvsyster för att förhöra sig liksom om de här ryktena hon har hört om att det har hänt Edward någonting. För att det, alltså... Hon landar väl i Sydney kanske en eller två dagar efter, och då har ju folk förstått att han är död, men man vet ju fortfarande inte vad som har hänt liksom.
Kaxigt alltså.
Så sjukt kaxigt. Och hon säger då också i det här samtalet med den här halvsystern så här, ja men jag träffade honom den kvällen för att diskutera då de här pengarna. Eller typ ja, vad hon nu säger. Och den här halvsystern säger typ så här, du måste komma hem och liksom berätta vad som hände sista kvällen.
Ja.
Och antingen så inser hon väl att hon typ inte kan fly från det här. Eller så är hon helt säker på att hon har typ det helt på det torra, för att hon åker direkt tillbaka till Genève.
Det här är otroligt märkligt. Mm.
Verkligen.
Alltså varför åkte hon iväg ens?
Ja, men jag tänker att hon måste ha tänkt så här: jag drar, så fort jag får de där, jag drar och så har jag 1 miljon franc.
Just det, men hon måste ju, alltså det är klart som fan att det krävs att han säger till sina typ bankmän, bara släpp pengarna.
Absolut, säkert.
Det är inget jätte, ja, nej.
Men så var det i alla fall. Men hon åker tillbaka till Genève. Och direkt när hon landar så möts hon ju av polisen som hämtar in henne, och de förhör henne i ett 9 timmars långt förhör. Alltså sjukt länge. Och hon bara gråter och säger, nej, jag har ingenting med det här att göra, ingenting med det här att göra. Och så polisen släpper henne och låter henne åka hem, men de har såklart henne under bevakning liksom. Och de hittar ju fingeravtryck överallt på den här latexdräkten från henne, och liksom bevisen de hittar, alltså med den här övervakningskameran, allting. De bara, men vi har verkligen nog på fötterna för att häkta henne.
Ja.
Så då gör de det. Och hon kivar in liksom ganska snabbt i polisförhör och erkänner allting hon har gjort. Visar platsen där hon har slängt pistolen i en sjö. Liksom berättar hela den här händelsen då, när han, att han har kallat henne för hora. Mm. Liksom hon erkänner allting. Men menar att det inte är ett överlagt mord. Utan det.
Just det.
Hon häktas för det här. Och får sitta 4 år i häkte innan det blir rättegång.
Åh jävla!
Alltså, jävla.
Och helt sjukt med tanke på att hon ändå har erkänt.
Alltså helt stört.
Men gud, det... För jag vet ju, Sverige kritiseras ju för att ha väldigt långa häktningsperioder.
Men jag vet inte.
Med 4 år.
Så jävla sjukt. Och väl i rättegången så döms hon till 8,5 år i fängelse. Och hon ska betala 1 schweizerfranc till Edwards barn för sveda och värk. Det måste väl vara någon sån...
symbolisk grej, för att de behöver inte pengarna nu.
Exakt. Men det är också bara, det är 6 kronor.
Nej, men det är... Ja. Okej, vänta, så hon... Häktade i 4 år, sen döms hon till 8 år.
Så hon
får säkert räkna in häktningstiden.
Hon får ju precis. Hon får villkorlig frigivning i november 2010, för då har hon suttit 5 år.
Jävlar, vad sjukt ändå.
Ja. Så nu är
hon satt 5 år för att ha skjutit en person 4 gånger. Mm. Det är inte mycket det.
Det är verkligen inte mycket. Så jävlar. Det var mordet på Edouard Stern.
Vet man någonting om vad som har hänt han efteråt? Nej.
Alltså det finns jättemycket artiklar på franska.
Ja.
Men...
Det är också så jävla jobbigt att läsa Google Translate.
Ja, alltså artiklar. Det går inte. Nej. Så jag satt bara så här, typ igår kväll och bara försökte då Google Translate artiklar och bara...
Men känner det som en galen människa till slut.
Alltså verkligen.
Jag bara, att man inte förstår språk. Liksom. Alltså man inte fattar svenska.
Så att om någon kan bra franska och är intresserad, så finns det väldigt mycket att läsa. Men jag tror typ inte det har hänt någonting. Alltså jag tror bara hon lever vanligt liv.
Liksom. Ja, exakt. Säkert gå tillbaka till honom.
Men sjukt. Det var
undra om hon fortfarande är tillsammans med Javier.
Ja, ingen aning.
Nej.
Det var liksom det här latexdräkten som fick mig att bli lite intresserad.
Men det är också för att det känns som ett sånt jävla typ... James Bondigt, du vet, trycka på en knapp, det kommer ut några lådor. Alltså du vet, förstår du menar, alltså, att det liksom är så här.
Verkligen.
Och sen bara när det sker de där sakerna i typ miljöer där det är liksom extremt mycket pengar, alltså folk som typ.
Och han ser verkligen ut som en så här rik,
kan du visa,
fransman.
Ser ut som en rik bankmans liksom.
Ja, men lite så.
Så stereotyp typ.
Det här är liksom en bild på de två när de är på jaktresa någonstans i Afrika.
Japp, japp. Det är klart de är.
Och hon ser också väldigt fransk ut.
Vilken jävla historia, eller?
Och här är han liksom när han är med bankklädd.
Japp, ja, men han ser verkligen ut exakt som man tänker.
Ja, nej, men så det var det.
Hur hittar du den här?
Alltså, verkligen bara...
att du snubblar över.
Snubblar över.
Ja. Jag tycker ändå du börjar bli bra på att googla, det vill jag säga.
Ja, tack snälla.
Mm. Jag vet om att det är svårt för dig.
Det var mitt svåraste.
Men jag känner att du börjar bli väldigt bra. Det här
tack
var en
snälla.
Helt sjuk historia, verkligen.
Tack, ja, jag vet. Den var verkligen
galen.
Intressant.
Tack så jättemycket och tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte köpa biljett till livepodden.
Nej.
Livepoddarna. Nu när vi poddar finns det typ 4 kvar i Kalmar. Och så finns det lite i Malmö och Norrköping. Mm. Så köp biljetter. Kom, det kommer bli askul.
Och glöm inte gå med i vår Facebookgrupp som heter Mormor Mot Podcast.
Där vi länkar källor och sådär som vi har använt här. Och önska falla oss på Instagram @sandellanna, @karinlondre. Och så hörs vi nästa vecka. Hej!
Hej då!